Vid den tiden, likasom och efteråt, levde jättarna på jorden. Sedan Guds söner begynte gå in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem. Detta var forntidens väldiga män som vore så namnkunniga. Ja, vad menas här med Guds söner? Ja, inte änglar. Men i 1917 års kyrkobibel så står det en liten etta vid ordet Guds söner i vers 2. Och så står det längst ner på sidan, se änglar i ordförklaringen. Det är för ruskigt. Nej, det är vilseledande och obibliskt. Utan Guds söner kan också användas, sa vi nyss, om människor. Det kan användas om konungar och furstar. Men det kan också användas om de som tror på Gud. Alltså Guds barn eller Guds söner. Vi möter det i bergspredikan för att vi inte tänker på det. Därför att det är översatt med Guds barn. Saliga är och det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska kallas Guds söner, står det. De brukar översättas med Guds barn. Alltså de som tror på Herren, som hungrar efter hans nåd, hans rättfärdighet, som lever av hans barmhärtighet, det är Guds barn, Guds söner. Nu vet vi inte absolut säkert om det här i kapitel 6 i första Mosebok syftar på just de fromma människorna eller om det syftar på sådana som är förstar och ledare bland människorna. Det kan vara båda delarna. Av sammanhanget kan det syfta på just de som trodde att också de avföll och följde sina kötsliga lustar före Herren. Eller det kan vara frågan om själva regementet här på jorden, när alltså de som ska framträda på med rättvisa och helighet och omutlighet, sådana egenskaper som hör Gud till, i sitt utövande av domaransvar och regeringsansvar här på jorden, när de korrumperas och inte på rätt sätt förvaltar sitt uppdrag och dessutom låter köttet råda genom att låta sig tillbedjas och avgudas och avgudar sitt eget kött genom att de tar sig en stor mängd hustrur, alltså de bygger upp ett harem. Och det är mycket möjligt att det också detta som här avses. För det står i fortsättningen att ondskan blev mycket stor på jorden. Att det utbredde sig våld och tyranni. Och i vers 4 så talas det ju också om dessa tyranner. När det där står vid den tiden liksom och efteråt levde jättarna på jorden. Ordet som här översätts med jättar betyder alltså sådana som är väldiga i kraft. Sådana som fäller människor. Eller det är helt enkelt synonym till tyranner. Tyranniska människor, tyranner. I samband med det stora avfallet före syndafloden så har vi alltså despoter, tyranner och sådana som bara följer sitt kött och tar sig hustrur allt eftersom köttet får lust. Och vi läser ju om det också fjärde kapitlet, hur en som heter Lemek tar sig två hustrur, nämligen Ada och Silla. Men nu tillbaka igen till änglarna. Och då ska vi för det fjärde tala lite om de goda änglarna och sedan om de onda änglarna. Först som punkt 4 om de goda änglarna. Alla änglarna skapades ju lika goda och lika heliga. Gud såg på allt som man hade gjort och se, det var mycket gott. Första Mosebok 1:31. Men alla änglar var först i ett prövningstillstånd. Ett tillstånd då de kunde synda eller inte synda. Och somliga av dem syndade. Gud skonade inte de änglar som syndade, står det. Andra Petri 2:4. Men andra syndade inte utan behöll sitt första tillstånd. Den första höghet. Som de var skapade till. Judas vers 6. Och dessa goda änglar, de är nu befästa i sin helighet så att de inte kan synda. De är heliga änglar. Matteus 25:31. Och de ser alltid Guds ansikte i himmelen, Matteus 18:10. De åtnjuter evig salighet och gemenskap med Gud, uteslutande tack vare hans godhet. Vi behöver alltså inte tänka om de goda änglarna som nu bevarar och skyddar Guds barn. De där kanske sviker mig en vacker dag och avfaller och blir onda änglar också de. Nej. De är stadfästa såsom heliga änglar som alltid lever inför Guds ansikte och åtnjuter evig salighet. Och dessa änglars salighet, det består nu inte i sysslolöshet. Att de sitter dag och natt och spelar harpa. Nej, det består i villig och glad tjänst. De prisar och ärar Gud. Lukas 2, 13, 14, Jesaja 6, 2, 3. Och de uträttar hans befallning så snart de hör ljudet av hans ord. Psaltaren 103, 20, 21. Och här finns ju en rad texter, om vi hade tid kunde vi slå upp dem. Andra Konungaboken 19, 35, Lukas 1, 19, 26, Matteus 1, 20, 4, 11, 25, 31, Första Tess 4, 16, för att nämna några. Och dessa änglar, de är nu särskilt tagna i tjänst för att befrämja Guds barns arbete, kyrkans arbete. När vi säger ordet kyrka så betyder det alltså kyrkan i egentlig mening. Kyrkan är inte en bestämd organisation. Kyrkan är de som lyssnar till Herrens röst. Kyrkan är Guds barn. Kyrkan är det troende. Och det är för att befrämja deras arbete, för att skydda och bevara dem, för att hjälpa kyrkans sanna rätta tjänare som änglarna sändes ut. Det framgår av Daniel 6, 22, Apostlagärningarna 5, 18, 20, 12, 7-9. Ja, änglarna vill tjäna alla dem som fruktar Gud och vandrar på hans vägar. Saltaren 34, 8. 91, 11. Han ska bära oss på händerna. Han ska skydda oss så att vi inte stöter vår fot mot någon sten. Och dessa änglar är utsända för att bevara oss så att vi får evigt liv till arvedel. Och den sista tjänsten, att föra oss till Abrahams sköte, då låter Gud änglar göra det också. Precis som de förde Lazarus själ till Abrahams sköte, Lukas 16, 22. Om nu Gud skulle öppna våra ögon på samma sätt som han öppnade ögonen på Elisas tjänare, Andra Konungaboken 6, 16, 17. Ja, då skulle också vi se de änglar som står vaktande omkring oss. Kanske minns den texten, hur denne tjänare till Elisa var fruktansvärt rädd med tanke på alla de syriska soldater som inringade dem och som hade deras liv i en liten ask, trodde han. Men Elisa var lugn och förmanade sin tjänare att det är fler som är med oss än med dem. Och så tillät Gud att ögonen för en stund öppnades så att en dödlig människa kunde se in i den osynliga värld som vi alltså normalt inte kan se. Vi ser verkligen verkligheten sådan den är. Den ser vi ju inte här. Här ser vi dunkel. Och så fick han ett ögonblick se hur det var en enorm här. Dessa 10 000, gånger 10 000. En del av dessa som fanns som stod runt där Elisa och han tjänade. Ja, detsamma skulle alla Guds barn se om vi fick se detta. Men saliga är det som icke se och dock tro. Vi vet det ju, lika visst som om vi såg det. Varför? Jo, därför att det står i Guds ord. Men vi glömmer det dessvärre så ofta. Det finns inget Guds ord som säger oss att vi borde anropa dessa änglar om hjälp. Inte heller att vi skulle tillbeda dem. Nej, vi ska vända oss till Gud alltid. när det gäller att få hjälp och barmhärtighet. Och sen är det hans sak att sända ut precis så många änglar som behövs. Jag föll ned för att tillbedja inför ängens fötter, han som visade mig detta. Men han sa till mig, gör inte så. Jag är din medtjänare och dina bröders, profeternas och deras som tar vara på denna boks ord. Här ser ni inom parentes vilka det är som liksom hör ihop. Dina bröder, profeterna och deras som tar vara på denna boks ord. Det är en klass. Profeter, apostlar och sådana enkla människor som tror, som tar vara på denna boks ord. Gud skall du tillbedja. Uppenbarelseboken 22:8-9. Det var något om de goda änglarna. Så punkt 5, de onda änglarna. Och när man studerar den frågan, då blir man närmast förskräckt. Därför att de onda änglarna, de är oerhört skickliga. Oerhört mäktiga, oerhört många. Och de blir fruktansvärt vreda och arga bara därför att jag står här nu och säger det här. Och man kunde ju i en fåfäng stund tänka att vi kanske inte ska säga någonting illa om dem för att hålla sig väl med dem. Men det är en fåfäng tanke för Guds barn, därför att fastän de skrämmer oss när vi tänker på deras makt och förmåga och list, så har de alls ingen makt över Guds barn. Utan de som är med oss och Herren själv är så mycket starkare. De onda änglarna, de är personliga andliga varelser. Det framgår av frestelsen av Jesus i öknen, Matteus 4:3. Och dessa änglar som ursprungligen var goda och heliga, de syndade, 2 Petri 2:4. Inte genom någon brist i deras natur, inte heller genom något yttre, någon yttre uppvigling, så som när människan föll i synd, utan i full besittning av deras intellekt och genom en noga övervägd plan och frivilligt missbruk av sin vilja avföljda. De står inte i sanningen, Johannes 8:44. De behöll inte sin första höghet, sitt första tillstånd, utan övergav sin boning, Judas vers 6. Det sägs inte vad deras första synd var för någonting. Och inte heller vet vi tidpunkten för deras fall. Men deras uppror mot Gud måste ha ägt rum efter skapelsen 6 dagar och före det att djävulen frestade våra första föräldrar. Dessa änglar är nu för alltid förkastade, förvarade med eviga bojor i mörker till den stora dagens dom, Judas vers 6. Det finns ingen återlösning för dem. Inget nådelöfte som gäller dem. Inget evangelium predikas för dem. Inget hopp finns för dem. De kommer aldrig att återvända till gemenskap med Gud. Ty den eviga elden är tillrädd åt djävulen och hans änglar. Matteus 25:41. När man tänker på detta förstår man ju hur oerhört vred djävulen och alla hans änglar måste vara. För de har ju endast en sak att existera för. Inte för att så småningom få det bättre. De är hopplöst förlorade. Kan aldrig ändra sitt tillstånd. De har bara en sak att verka för och existera för. Och det är att fördärva oss. Det är att binda människor i mörkret. Dra så många människor som möjligt med sig i fördärvet. Det är deras heltidsuppgift. Och de är många. Mitt namn är Legion, ty vi är många. Markus 5:9. Det vet vi alltså att de är många. Och de är mäktiga. Det framgår av Efesierbrevet 6:12. Och de känner Gud. De vet att de är ställda under domen. Jakobs 2:19, Matteus 8:20. De är listiga och de är bedrägliga också när de citerar skriften. Det framgår av första Mosebok 3:1, Matteus 4:6, andra Kor 11:14. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Och de är lögnare och mördare. De mördar själen. De vill rycka människor till evig förtappelse. Johannes 8:44. Han har varit en mandråpare från begynnelsen och i sanningen står han icke. Ty sanning finns inte i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget. Ty han är en lögnare, ja lögnens fader. Och dessa onda änglar, de är ytterst depraverade och perversa, orena och onda. Markus 1:23 och Efesierbrevet 6:12. Och det kanske vi inte tänker på, det är inte så underligt att människor som är i den ondes våld blir själva depraverade och perversa. Och man ser i tider när gudsfruktan, sann gudstro, avlägsnas mer och mer, hur perversiteter av olika slag och depravation ökar. Och det är inte underligt. För de riktigt njuter av att få göra djävulens gärningar. Djävulen är oren, snuskig, pervers. Och alla hans medlöpare, alla onda änglar. Fram till den yttersta dagen så tillåter Gud dessa onda andar att flacka omkring på jorden. Job 1:7. 1 Petri 5:8. Djävulen går omkring som ett rytande lejon. Han sitter inte still. Går omkring som ett rytande lejon. Söker vem han må uppsluka. Och vi har Matteus 8:29-31. Vad har du med oss att göra? Kommer för en tid är. De vet att en dag kommer det att vara slut för dem. Men fram till dess jobbar de frenetiskt. Och därför säger den onde anden, kommer det nu och kasta ut mig för tidigt? Det ska inte bli för den yttersta dagen. Då ska de kastas med alla otrogna i den brinnande sjön. Djävulen och hans änglar, alla otrogna. Och så som Guds och människans motståndare så är de alltid inriktade på att förstöra Guds verk. För att förhindra Guds nådiga avsikter med människan. Det kan vi se av frestelsen i paradiset. Det kan vi se av frestelsen av Jesus Kristus i öknen. Och det är dessa onda andar, är den hemliga, ondskefulla kraft som håller hedningarna i eländig avgudadyrkan och vidskepelse. 1 Kor 10:20, Apostlagärningarna 26:18. Det är dessa onda andar, dessa onda änglar som är drivkraften bakom världens ondska. Efesierbrevet 6:12. Vi glömmer ofta bort det, att det är frågan om ett spel. Det är makter i himlarymderna. Onda makter som oförtrutet konspirerar för att störa och förstöra Guds folk. Men det står i Matteus 16:18 att helvetets portar ska inte vara henne övermäktiga. Guds sanna barn. De konspirerar oförtrutet för att sprida villoläror. 1 Timoteus 4:1. För att förhindra de gudfruktiga tjänarnas arbete. 1 Thessalonikerbrevet 2:18. För att vända åhörarnas sinnen från sanningen, från begrundandet av Guds ord, från bönen och från praktiserandet av de gudomliga sanningarna. Lukas 8:12. Djävulen kommer och rycker ordet ut ifrån deras hjärta. och de uppeggar till förföljelser, Lukas 22:31. De frestar människor till synd, Johannes 13:2. De håller dem i okunnighet om Guds lära. De håller dem i mörker och otro, Andra Kor 4:4. Ja, de till och med ansätter dem i deras kroppar. Så att Paulus hade talar om en satans ängel. Andra Kor 12:7, Lukas 13:16. Men likväl så är dessa onda andar underkastade Guds suveräna herravälde och kontroll. Och de kan inte gå bortom vad Gud tillåter dem att göra. Job 1:12, Job 2:6. Och inte heller så ska de få överhanden mot kyrkan, alltså mot Guds sanna folk. Helvetets portar ska inte bli henne övermäktiga. Och i Romarbrevet 16:20, Paulus slutar sitt brev till församlingen i Rom med orden: Fridens Gud ska snart låta Satan bli krossad under era fötter. Dessa onda andar måste ytterst tjäna Guds syften. De kan inte gå hur långt som helst. Det är inte så att två väldiga strider om människans själ. Den betydelsen att här har vi Gud och här har vi Satan och de är jämbördiga. Nej, Gud är den suveräne, den enda konungen. Och djävulen kunde alls ingenting göra om inte Gud lät honom flacka omkring och härja. Och när det gäller Guds barn så får djävulens härningar och hans onda änglars härningar tjäna Guds syften och Guds barns bästa. Ni ska veta det, att lidandet tjänar till ert bästa. Genom deras härningar så tuktar Gud den fromme. Precis som Gud tillät de onda andarna att verkligen svårt tukta Job. När det gäller de ogudaktiga, det icke troende, då är det inte frågan om tuktan, utan då är det frågan om straff för deras synd. Och Gud använder sig också av dessa onda makter för att straffa den onde. Psaltaren 78:49. Så ser vi alltså att det finns mycket att säga om ett ämne som ofta är bortglömt, änglarna. Och när vi som sagt tänker på de onda änglarna så kan vi bli förskräckta. Men då behöver vi fly till evangelium. Och där möts vi av orden: var inte förskräckta. Frukta inte. Ty vi har den starke i Jakob hos oss, den mäktige, den väldige guden själv. Och han ska icke låta någon enda av hans barn bli ryckta från hans hand. Amen.